Förra söndagen så hade vi församlingsdag på Åsjungagården, EFS-gården i Åsjunga, så heter det. Och då fick vi höra en fantastisk predikan av Rickard Svensson. Och han ställde en fråga i sin predikan som handlade om hur tydligt är vårt varför? Varför gör vi det vi gör? Varför finns vi här? Brinner det liksom en eld i våra liv utifrån att vi vet vad Gud vill med oss? Vad är det som får oss att tillsammans engagera oss som kyrka? Och varför finns vi till i Hässleholm? Och jag har tänkt jättemycket på den där frågan. Den kommer nog skava och verkligen verka i mitt liv. Och jag hoppas i ditt också. Och jag tänker så här, vi finns till för den här världens skull. Som vi sjöng tillsammans i den här sången, så älskade Gud världen att han gav sitt liv. Så att var och en som tror, en kyrka, en församling, finns alltid till för att ge detta budskap om Jesus vidare till andra människor. Det är vårt ansvar att presentera, att introducera människor till Jesus Kristus. Hans ansvar är, och det sköter han väldigt bra, att förlåta, att upprätta, att befria, att uppmuntra och ge liv till var och en som kommer till honom. Därför Bibeln säger att han tar emot alla som kommer till honom. Han kastar inte bort någon. Jag vet inte hur det är med dig, men jag vet hur det är med mig. Ibland kan detta varför skymmas av så många andra saker som upptar tid och tankeverksamhet och handlingar. Och jag skulle idag i ljuset av två av Bibelns profeter, profetböcker, jag ska inte läsa hela, men bara för några ställen, vill jag föra oss till den plats där lågan tänds igen i våra liv. Och det här varför blir tydligt. Häng med mig till 740 år före Kristus. Ska vi åka en tidsresa? Då hamnar vi hos en profet som heter Jesaja. Och han skriver i sitt sjätte kapitel följande från första vers. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och hela huset fylldes av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han vid min mun och sa: när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag. Sänd. Alltså det här är ju en helt enorm berättelse som profeten delar med sig av oss. Han ser Herren, Gud, sitta på sin tron. Och bara manteln som han har uppfyller hela templet. Serafer, det är en typ av ängel som ropar den ene till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Och när de ropar detta så skakar liksom hela templet, dörrposterna, trösklarna, och huset fylls av någon typ av rökmaskin. Så det liksom bara är fullt av Herrens närvaro här. Och det är en kompakt, det är en intensiv närvaro av Gud. Vilken oerhörd upplevelse att vara med om. Då väcks profeten Jesaja först över sitt eget tillstånd. Det är som om i ljuset av Gud så blir det uppenbart vad som inte håller mått i hans liv för Gud. Och så säger han: ve mig, jag förgås, eller jag går under, eller jag går upp i atomer. Det här är för mycket. Och jag tror inte Jesaja är så kaxig när han står där. Jag tror knäna skakar och han liksom vill bara sjunka ihop. Och dessutom, när han har denna upplevelse, så ser han en av dessa väldiga änglar med tre par vingar. Stora vingar, alltså det är inga sådana här små, ni vet, änglar som man har i julkranen, på att säga. Utan det här är en enorm ängel som åker vid altaret, därför finns det glödande kol, och tar ett glödande kol i en tång och flyger rakt emot profeten, som bara känner nu är det kört. Nu är det förbi, nu är det över. Men han är fastlåst, han bara står där. Med kolet så vidrör ängeln profeten. Men det märkliga och det underbara är att det inte alls döden för honom. Det är inte alls kört för honom. För det enda som bränns bort, det är det som inte håller måttet inför Gud, nämligen profetens synd och skuld. Det försvinner i ljuset av hans härlighet. Och när det har skett, först då har han Gud tala. När han har blivit vidrörd av Guds härlighet, då hör han Gud tala. Och jag tror att det är liksom ett mönster för också i våra liv. När vi har blivit vidrörda av Gud på djupet i våra liv, då hör vi Gud tala. Och Gud, han ställer en fråga: vem ska jag sända? För det finns ett uppdrag här. Det finns en berättelse, precis som vi har ett uppdrag, en berättelse, något att förmedla vidare. Så var det här också: vem ska jag sända? Vem vill bära vårt bud? Därför för den här världens skull så handlar det ju inte om att du och jag ska snickra ihop någonting själva, utan det handlar om att bära ett bud. Det handlar om att bära ut Guds ord. Det handlar om att bära ut berättelsen om denne Gud som älskar människan och som vill att alla ska lära känna honom. Och det finns ett litet ord i Guds fråga som har en extremt viktig betydelse här. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och det är ordet vill. Vem vill? Gud tvingar aldrig någon att göra något som man inte vill. Kristen tro är aldrig en tvångströja. Kristen tro gör mig aldrig viljelös. Tvärtom, i mötet med Gud så väcks min innersta vilja. Det jag verkligen vill. Det som på djupet är Det som är syftet med hela mitt liv. Varför jag finns till här på jorden. Vad som är meningen med allt. Det väcks i mötet med Gud. Den längtan väcks. Och här är det så skönt att läsa. För här kliver Jesaja fram. Och säger helt klart och tydligt. Här är jag. Sänd mig. Och jag bara tänker när jag läser det. Vilken otrolig försonad hållning över ett liv. Här är jag. Mötet med Gud gör oss inte mindre. Utan mötet med Gud gör oss mer. Mötet med Gud stänger inte igen våra liv. Platta till oss. Gör oss liksom konstiga och underliga. Utan mötet med Gud öppnar våra liv. Förklarar oss. Försonar oss inte bara med Gud. Som plockar bort skulden, skammen, synden. Utan mötet med Gud försonar oss också med oss själva. Och det liv som blev mitt. Det liv som är mitt. Här. Här är jag. Just på denna plats är jag. Jag är ingen annanstans än just här i Hässleholm. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland kan man ju bara drömma sig bort någon annanstans. Tänka, det skulle säkert funka bra för mig om jag var någon annanstans. Men mötet med Gud säger här, på denna plats. Här just. Här är jag nu. Man kan skulle tänka, tänk om man hade varit med för 100 år sedan. När allt liksom av pingstkyrkor började. Då det var härligt och inte besvärligt. Eller i alla fall på 70-talet där det var så här liksom speciell tid när alla sjöng och gitarrer och långhår och man drog ut på stan och man vittnade om alla för alla överallt. Då skulle man varit med. Nej, en försonad hållning med Gud att säga här är jag nu. Och Gud, när han presenterar sig i Bibeln, så gör han ju det genom att säga jag är den jag är. Jag är. Gud är aldrig intresserad av hur det borde ha varit. Och inte så mycket upptagen heller med, utifrån vårt perspektiv, vad som komma skall. Men han säger, idag är jag med dig. Idag är jag med dig. Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett ännu, men idag så hjälper Herren. Något sånt där står det på någon tavla som min farmor hade i köket. Var inte exakt citerat nu, men nästan. Här är jag. Jag, ingen annan. För ibland tänker vi att det vore någon annan som ska göra någonting. Men en försonad hållning med Gud, det är att veta, det här är faktiskt mitt ansvar. Det är jag som är här. Jag är ställd på en plats för en tid som denna, för att vara en budbärare. Och så säger han, sänd mig. Och jag tänker, om du vill vara ett sändebud för Gud, så får du. Och om du vill, så kan du. Paulus säger, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt är möjligt för den som tror. Har vi talat om hela sommaren, varenda söndag. Liksom och tryckt in här. Gud är den som ger förmåga. Gud är den som ger energi. Gud är den som ger kraft. Yes, we can. Jesus säger att när den helige ande kommer över oss ska vi få kraft att bli vittne. Vi känner oss svaga ibland. Vi känner oss kraftlösa väldigt, väldigt, väldigt många gånger. Men det finns en princip i Guds rike att allt som är stort i sig själv, det kommer att falla. Men de stapplande, de som vill men känner liksom att det är inte så enkelt, de rustar Gud med sin egen kraft. du vill så får du. Om du vill så kan du. Om du vill så går det. Bibeln säger: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi dag. Det går. Det går. Och allt som han har sagt sjunger vi en lovsång. Allt som han har lovat, det kommer att ske förr eller senare. Det kanske inte ser ut så nu, men den som går med Gud kommer alltid att segra på ett eller annat sätt. Den andra profeten jag vill att vi ska möta, han heter Jeremia och han verkar på 500-talet före Kristus i Bibeln, så att vi flyttar fram lite i tiden. Och Jeremia kallas ibland för tårarnas profet. Vi ska läsa ifrån Jeremia kapitel 20 och vers 7. Och då klagar profeten inför Herren. Står så här: du Herre övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och besegrade mig. Jag har blivit till ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Så ofta jag talar måste jag klaga, ropa över våld och förtryck. För Herrens ord drar spott och spe över mig dagen lång. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det som en brinnande eld i mitt hjärta, instängd i mitt inre. Jag ansträngde mig att hålla den inne, men jag lyckades inte. Här är Jeremia, han är slut. Han är less. Därför allt som han har mött genom att tjäna Gud har bara gett honom problem. Från dag ett så har det gett honom problem. Och om vi läser bara sammanhanget innan här, så har han ställt sig Jeremia i templet och så har han predikat. Och när en av översteprästerna som heter Pashur hörde Jeremia profetera och predika, då lät han misshandla Jeremia offentligt och sätta honom fastlåst i en stock. Tack för det. Så det var ju som, det är det som har skett innan de här verserna. Det kanske inte har hänt dig och mig just den fysiska delen. Men ibland kan vi vara med om motstånd på olika sätt som gör att vi bara känner, nej. Nu är det enough. Nu kan det liksom vara. Missuppfattningar är det vi möter. Det är som om människor inte vill höra. Och det är som om människor stänger öronen. Det är som om människor ibland flödar i denna andliga nådegåva att missförstå allt. Och du bara känner, jag vet inte hur det ska gå. Och så klagar vi inför Gud. Och det är okej att klaga inför Gud. Det är okej att klaga inför Gud. Du får klaga inför Gud. Jag får klaga inför Gud. Helt klart. Jag menar, det ser vi ju här. Att det är faktiskt helt okej. Men det är inte okej att hamna i självömkan och tycka synd om sig själv. Det är inte okej. Och det är inte okej att hamna i bitterhet och besvikelse och fastna där. Det är inte okej. Då behöver vi be Gud om frihet för våra liv. Då behöver vi sätta in våra liv i ett större perspektiv. Då behöver vi läsa hela berättelsen här. För Bibeln säger att alla människor som vill leva rättfärdigt för Gud kommer på olika sätt att möta motstånd. Så grejen är inte om vi möter motstånd, om det blir besvärligt, om vi blir missuppfattade. Utan grejen är, vad gör vi när det händer? Och vad gör det med oss? Alltså, du kan bli bitter eller du kan bli bättre. Och jag tror här att det är en sån enorm fälla att hamna i självömkan. Åh, det är så synd om mig. Då behöver vi be Gud om omvändelse. Det är en återvändsgränd som inte leder någonstans. För Bibeln säger att den kallelse och de gåvor som Gud har gett, de kan han inte ångra. Han kan inte ta tillbaka dem. Det är som om Gud säger till Jeremia och som han säger till dig och mig. Det är inte över förrän det är över. Du har en bit kvar att vandra. Och det hade Jeremia. Och jag kan säga det, för er som inte har läst Jeremia bok, kan säga by the way, gör det. Men det blev inte bättre för honom. Utan han, det var liksom uppförsbacke hela tiden. Och han konstaterar liksom i slutet av den här boken, så säger han så här till folket: jag har kommit till er gång efter gång i 23 år och talat, och ni har inte velat lyssna. Käre Gud, vilken församling han hade att jobba med. Det var tufft för Jeremia. Men han fortsatte, därför att han visste att det var det Gud hade kallat honom till. Det finns fler budskap att förmedla. Det finns fler sträckor att vandra. Det finns fler människor att nå. Och så börjar elden på insidan igen att brinna. Den som släcks av självömkan, den som släcks av bitterhet, börjar brinna igen i hans liv. Och Paulus i Nya testamentet, han säger till sin unge lärjunge Timoteus: därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Bär ditt lidande med Guds kraft. För det finns ett lidande för evangeliet. För den här världens skull. Vår tid behöver verkligen människor som är vidrörda av Gud. Och som brinner för honom. Och som av hela sitt hjärta kan säga det Jesaja sa: här är jag, sänd mig. Här är jag, sänd mig. Kanske har någon eller något eller du själv sagt till dig att du inte får, att du inte kan och att det inte går. Det är aldrig något som Gud någonsin har sagt, säger eller kommer att säga till dig eller till någon annan. Låt därför hans kärlek och hans härlighet få vidröra dig. Och liksom profeten Jesaja, bli av med skulden, med skammen, med synden, med allt det som liksom är som en kraft i ryggen som bara vill dra dig tillbaka. Det finns frihet i Jesu namn för ett liv framåt med honom. Kanske har du satt dig ner som Jeremia och tänker: nu är det nog. Jag säger inget mer. Det räcker. Men om du verkligen lyssnar till Guds röst på insidan, så ska du märka en sak. Elden har inte avtagit. Låt den brinna igen. Ge inte upp. Ge inte upp. Det är en liten bit kvar till. Utan be: Herre, väck min vilja så att den förenas med din. Och med dina intressen för den här världen. På ett ställe i Bibeln heter det: jag tror, hjälp min otro. Ibland måste vi säga till Gud och till oss själva: jag vill, hjälp min ovilja. Hur tydligt är vårt varför? Utmanade Rickard oss förra helgen. Brinner det i ditt liv? Hur starkt är vårt tillsammans? Att vi gör det här tillsammans. Hur syns det i våra liv tillsammans? Att vi lever för den här världens skull? Hur kan det synas bättre? Hur kan det synas annorlunda? Ja, låt oss börja vid mötet med Jesus här idag. Ska vi be tillsammans? Halleluja. Jesus, jag tackar dig av hela mitt hjärta för de här gamla berättelserna, Jesus, som bara väcker upp någonting i våra liv genom Guds ande, som är dina ord, Herre, som bara går genom årtusendena, Herre. Och jag ber att du ska möta oss den här stunden, Herre, i avslutningen på det här mötet, Herre, så kan det få bli precis som för Jesaja, en helig upplevelse där du rör vid våra liv, Herre, där det som tynger ner, det som drar tillbaka, det som skjuter oss i sank, Herre, som vill få oss att liksom stänga in och säga att vi inte vill längre. Tack att det finns någonting som väcker vår vilja, som väcker vår längtan, som väcker vår ande i den här tiden. Och jag ber dig, Gud, av hela mitt hjärta att du ska röra vid oss den här stunden, Herre. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn.